Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Storytel presenterar. Upptäck tusentals dokumentärer, true crime och nytt exklusivt innehåll varje vecka. Lyssna på fängslande reportage, olösta mysterium och massor av titlar som får dig att känna mer. Prova Storytel gratis.
Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
Hej och välkomna till Oskar och Fredriks podcast. Det är jag som är Fredrik.
Och det är jag som är Oskar. Ja, Fredrik.
Ja, Oskar.
Du, jag är besviken.
Är du besviken?
Väldigt besviken.
Vad är du besviken på?
Att vi inte tog någon vinst på årets podd eller årets intervju.
Ja, precis. Ja, Guldpodden hade ju dragning.
Nej, det är inget lotteri.
Nej, det var ju inte det.
Men ja, vi är dagens vinnare.
Precis. Guldpodden presenterade ju vinnarna i de olika kategorierna idag. För vi sitter ju idag den 1 december, det är torsdag, och spelar in ett nytt avsnitt.
Precis.
Ja. Och vi var ju inte ens topp 5 någonstans.
Topp 4.
Var det.
Ja, men det var ju kanske väldigt många. Det var ju typ 70 stycken på årets podd, och så var det väl typ 40 på årets intervjupodd.
Och det var ju väldigt nära mellan de som vann också. Jag tror att de som vann i våra kategorier låg någonstans kanske på 9% av rösterna. Mm. Så att det har nog varit väldigt jämnt.
Mm. Ja, det är ju viktigt att rösta alltså.
Det är viktigt att rösta, ja. Och vi hade ju inte möjlighet att rösta på oss själva.
Men skitsamma, det är ju kul att vara nominerad.
Det är det, absolut. Det
händer ju mycket. Vi kanske ska ju vara med någonting i januari i Jönköping som vi har inte hunnit prata så mycket om. Men det kommer vara någon poddmässa tydligen i Jönköping.
Har du tackat ja till det här nu, eller?
Jag har inte svarat på mejlet, men tanken är att vi ska dit och köra livepodd på mässan.
Ja, precis. Det är en podd- och bokmässa i Norrköping.
Ja, var det Norrköping?
Ja.
Ja, så jävla bra. Kollar jag på mejlen.
Ja, exakt.
Det känner jag.
Men sen var det väl en blev inte bjudna till Göteborg också i januari?
Nej, säkerligen.
Du pratade om det sist.
Jag vet inte. Mitt minne är inte bra alltså. Nej, jag får nog börja typ så här, anteckna saker från, tror
du. Du börjar landa i min klass snart.
Ja. Men det är lite läskigt det med minnet alltså.
Ja, vi borde ha ett avsnitt om minnet och hur hjärnan funkar.
Hur dåliga våra minnen är.
Ja.
Har du mycket minne från att du var barn?
Nej.
För vi kommer att prata med gästen idag som vi kommer att prata om hans barn.
Men
då.
Men det är lite intressant att du säger det, för att jag läste eller hörde någonting om att om det är så att man har minnen från väldigt tidig ålder, så tyder det på att man inte har haft en så trygg uppväxt.
Mm-hmm.
Sen vad heter det? Jag såg ju ingen forskning bakom det, men det var jag hörde det någonstans i alla fall.
Ja, jag vet inte. Svårt att svara på.
Vad är ditt tidigaste minne då? Kommer du ihåg det? Hur gammal du var?
Nej, faktiskt inte. Jag tycker det är så konstigt.
16,
ja, men jag
17.
Jag kan nog säga att typ så här ibland, jag tänker ibland att jag inte har så mycket barndomsminnen. Så, men sen dyker det upp, ju äldre man blir ju mer dyker det oftast upp också. Om man ser någonting så blir det så, men jag kommer ihåg det. Men nej, men jag kan störa mig på folk som säger typ så här: jag kommer ihåg var typ så här 2-3 år och jag minns typ, jag bara, men sen, tänk så här, är det möjligt?
Ja, men det är lite nu just det här att komma ihåg från tidig ålder. Våran yngsta son, Matti, han kommer ihåg hur mycket som helst.
Men då måste han ha haft en jätteotrygg uppväxt.
Ja, han hade ju mig som pappa, så att, det är inte så konstigt. Så att jag vet inte hur vetenskapen är forskningen var.
Nej,
som,
jag förstår
jag hörde.
Det, nej, för då lät det ju inte bra för
men,
din del.
Men för mitt minne, så jag kan ju ha kommit ihåg helt fel också. Jag vet.
Men ja. Det är i alla fall superintressant. Och som sagt, våran gäst har en jätte... Vad ska man säga? En tidig... jag vet inte vad jag ska säga.
Nej, jag vet inte heller vad du skulle säga. Men,
han var tidig i utvecklingen.
Ja, precis. Ja, det kanske han var det också. Absolut. Jo, men det var han ju definitivt. Men absolut. Men jag tänker väl att vi presenterar våran eminenta gäst.
Ja, tycker jag vi ska göra.
Ja, och det är alltså Petter Männing, maskrosbarnet som blev VM-vinnare. Välkommen, Petter.
Tack. Tack så mycket. Kul att få prata lite mer, tycker jag.
Eller hur? Det känns bra så här långt i alla fall.
Ja.
Absolut. Ja, men vad härligt.
Har du mycket minnen från att du var liten? Så här, alltså tidig ålder?
Det är ju faktiskt en grej som jag funderar på. Jag har inte heller jättemycket forskning om minnen. Men jag vet ju att minnen är ju väldigt lurigt. Du kan ju tro att du minns någonting för att du själv verkligen minns det ögonblicket. Men det kan ju lika bra vara att det är någon som har berättat det för dig, att du skapar det minnet liksom i efterhand, till exempel. Så att jag har fått en del berättat av min storebror. Han var ju 2 år äldre än mig. Så att jag kommer ihåg känslor, kommer jag ihåg.
Mm.
Från att jag var ganska liten. Och minnena sitter nog liksom ihop med det som min storbror Anders har berättat för mig. Och någonstans där med ihop med det som jag liksom kommer ihåg. Känslorna, allting. En sån stark känsla jag kommer ihåg är känslan av att gå och lägga mig hungrig. Den har jag fortfarande svårt för idag.
Hur gammal var du när du kände det första gången då? Om man tänker att dina minnen är dina egna minnen nu då?
Mm. Är det nog 3-4 år gammal? Det sammanfaller också med att min brorsa berättade att någon gång när han var 6 år ungefär och jag var då 3-4 år, så var liksom första gången han behövde försöka laga middag till mig och honom. För att våran pappa då, han var alkoholist. Han drack alldeles för mycket och när han väl hade börjat så kunde han inte sluta. Och de gångerna när han hade druckit för mycket och gått iväg någonstans utslagen, så då hade vi ju liksom inget att äta. Så då fick min storbror hitta bland lite pengar i någon ficka som i hallen eller någonting, och gå iväg liksom och försöka köpa någonting som vi kunde äta. Och försökte han väl laga någonting ibland så där på spisen. Och så att någonstans där när jag var 3-4 år gammal, då hade min mamma och pappa skilt sig också nyligen. Så då var vi liksom själva. När vi bodde med pappa så var vi ju liksom själva med honom. Det är därför det också blir starkt. Det fanns liksom ingen där. Och den som fick vara vuxen i det sammanhanget var liksom min 6 år gamla storebrorsa.
Men hur funkar det med mamma i det här läget, tänker jag? Jag menar, mamma kan ju inte varit liksom helt blind och låtit er vara där med en alkoholiserad för detta man liksom. Och...
Nej, hon tog det ju hårt, alltså hela, dels att de hade att hon inte hade sett det här tidigare. Alltså de gifte sig, skaffade barn då, min storebror och jag. Men att hon inte såg det, tecknen på pappas sjukdom, liksom pappas missbruk innan hon skaffade liksom mig och mig och Anders. Men jag tror att hon hoppades att det skulle, allt skulle bli bra. Men hon gick tyvärr ner i en djup depression som liksom böljade upp och ner 12-13 års tid.
Men kom den i och med skilsmässan då, eller var det någonting som kom tidigare?
Det där, jag vet inte exakt liksom hur, ja, nej, det är apropå minnen sådär.
Exakt.
Det är svårt och idag så, min mamma är död, hon gick bort i cancer. Och pappa dog av att han drack för mycket liksom. Så det finns inte jättemånga kvar att fråga. Alla mormor, morfar, farmor, farfar är döda. Och, det är liksom svårt och riktigt att fråga så många om det här.
Men jag tänker när du bor ju kanske då varannan vecka, en vecka hos en deprimerad mamma och en vecka hos en alkoholiserad pappa. Vad händer egentligen? Blir du och din brorsa, blir ni liksom mer sammansvetsade av det här? Och på något sätt, vad gör ni för att klara igenom det här? Hur tar ni igenom det psykiskt?
Det som vi gör, jag tror ganska tidigt, är att vi vill ju, vi söker oss liksom iväg. Vi är ute mycket. Vi försöker, jag tror att vi försöker liksom träffa andra utanför hemmet så mycket som möjligt. Och kan bara tala för mig själv, men jag var ju liksom livrädd för att ta hem kompisar. För osäkerheten som fanns. Liksom. Det, vad skulle finnas när jag öppnade den där dörren? Så att jag tog ju liksom aldrig hem kompisar. Och Anders gjorde väl inte det heller egentligen. Så att det vi gjorde var att söka oss iväg. Och det var ju en anledning till att jag började med idrott. Det var det som är kanot idag som jag har hållit på med. Det började jag när jag var 12-13 år gammal. Men innan dess så höll jag på med karate, judo, bandy på is, fotboll, pingis. Jag liksom gjorde allt som jag kunde komma på som kunde fylla liksom tiden. Men när jag var så där liten så att man... Mina barn, jag har två döttrar idag som är, de är 6 år och 4 år idag. Men jag tänker på liksom, det känns nästan overkligt att tänka att jag och min brorsa fick liksom börja klara oss själva vissa tider då. När jag tänker på mina barn nu, det är svårt att ta in.
Ja, jag kan tänka mig att den ekvationen blir väldigt svår, ja. För att jag menar, 4 och 6 år, man är inte gammal då. Man har ju egentligen ingen koll på någonting då. Men jag tänker så här, skolan då? Hur gammal är du, Peter?
Ja, nu är jag 35.
Du är 35. Jag menar, det är inte...
Ung.
Ja, precis. Ja, det är inte så gammalt. Det är inte som mig, Oskar. Vi är betydligt äldre än vad du är.
36-37.
Ja, precis. Nej, men jag tänker, var det någon i skolan som uppmärksammade det här på något vis? Eller gick det helt förbi där?
Nej, det verkar inte som att det var någon. Alltså när jag var, till exempel när jag började skolan eller sådär. Och sen när jag började bli lite mer medveten, så problemet är att jag skämdes ju. Jag ville ju inte berätta det här för någon. Och det är ju likadant med i princip alla som har det så här hemma. I den åldern att det man absolut, det sista man vill i skolan är ju att sticka ut på ett dåligt sätt. Liksom.
Mm.
Alla vill vara kanske lite häftiga, lite ha någonting sånt där. Men att sticka ut på sättet att liksom, nej, men hemma är det skit. Mina föräldrar, liksom, de är sjuka på sina sätt och kan inte ta hand om sig själva eller om oss. Det är liksom inget som sådär man nämner lite casual.
Men nu är det mycket frågor. För nu går jag in på ännu mer frågor. Men mormor, morfar, farmor, farfar. Sådana bilder. Hade du dem i närheten? Eller hur? Vad gjorde de?
Mormor och morfar var. De var liksom en fast punkt. Så att ibland så bodde vi där. Jag och Anders. Men de bodde en bit ifrån och så att det var liksom inte att vi kunde vara där och alltså bo där och gå i skolan samtidigt och så där liksom, utan det var ibland som vi var hos dem. Och farmor, hon var blind från att jag var så där liten liksom.
Menar du bokstavligen blind eller blind att hon inte, att hon såg bort liksom? Att hon inte såg?
Nej, hon såg ingenting framför sig. Alltså,
jag bara tänkte att hon var blind på att hon verkligen inte ville se. Det.
Exakt, nej, utan hon hade starr då. Men, så att hon bodde på ett serviceboende och kunde ju liksom inte så här. Ja, men hon var en hon var stark. Hon blev 96 år gammal.
Mm.
Men i alla fall, hon kunde inte hjälpa sig jättemycket, men mormor och morfar kunde göra det. Och det tror jag är, det kan nog vara en anledning till att både jag och min brorsa ändå idag är liksom ganska, vad ska man säga, vi har klarat oss. Liksom. Vi hittade olika sätt ut från det här. Som ju tyvärr, det är ganska vanligt att man faller i sina föräldrars fotspår. Ja, vilket ju är förjävligt, men det, så kan det ju bli i många fall. Men själva problemet är att man inte berättar för någon. Och det var ju inte så att jag och min brorsa heller pratade om det här. Det var ingenting som jag tror någon av oss ville. Vi ville liksom inte prata om hur det var hemma. Vi ville glömma det så ofta vi kunde. Och då, där är ju idrotten väldigt fin. På sitt sätt. För att det går liksom att gå någonstans. Använda energin till någonting. Liksom. Bli trött på ett bra sätt. Liksom, och ha ett sammanhang. Och till slut så var det jag hittade i kanotklubben.
Mm.
Så då var jag 12-13 år gammal och där var det som en, det var som en familj liksom, den här kanotklubben. Den låg på Reimersholm mitt inne i Stockholm då. Och där det var ungdomar samma ålder som mig, det var äldre, det var yngre, det var vuxna som liksom bara var där varje vecka. Varje tisdag så var det tisdagstävling. Då var alla där, man fika, man hade liksom jag hade någonting att hålla fast vid varje vecka.
Men nu får jag fråga.
Ja.
Din pappa, var han någon gång våldsam mot er? Var det liksom så här, eller var han bara slog han bara liksom i soffan och däckad, eller hur såg det ut i vardag liksom?
Nej, han var aldrig våldsam, vilket ju är, jag vet inte om man ska använda ordet tacksam, att jag kan vara det, men nej, det var han inte. Han drog sig undan liksom. Och, först så ville han liksom, blev han generös och sen så blev han tyst och så däckade han liksom. Det var den gången ungefär. Och det, jag tror både jag och min brorsa, vi blir liksom experter på att se de här små tecknena på hans förändring i personligheten. Och det värsta var ju, min födelsedag är på sommaren 8 augusti och jag kunde sitta på, kommer ihåg liksom, och sitta och bara hoppas att jag inte skulle märka den här förändringen liksom fram till lunch åtminstone. Vi kunde ha lite födelsedag innan det började. För att sommaren är, sommaren med missbruk är liksom, det är för mycket tid där det inte finns någonting att hålla tag i. Det blev inte bra. Vi hade sommarlov. Pappa först, han jobbade, sen så gick han i konkurs, så han fick skuldsanering, så vi levde på existensminimum när vi var hos pappa då, i 5 års tid. Men sen så pluggade han till lärare, vilket var bra liksom. Då hade han ju någonting att hålla tag i igen. Men det blir ett långt sommarlov även för en lärare. Så, så fort han inte hade en, liksom ett, någonting att hålla tag i som var liksom strukturerat, så började han falla. Och det var ju det som jag också blev orolig för. Vad gör jag när det inte finns, när inte skoldagen finns liksom. Att när det började bli vår så hade jag alltid ångest. Så när det närmar sig sommarlovet, liksom kompisarna frågar, ja, vad ska jag göra på sommarlovet? Ja, ska jag oroa mig liksom. Mm. Det är ungefär det. Klump i magen. Så. Men det var där som det, jag såg möjligheten med paddling. För då var det ju någonting att se fram emot helt plötsligt på sommaren. Och på helgerna ibland så blev det tävlingar. Det blev någonting man kunde åka iväg på. På loven så fanns det läger och sådär. Så det blev ju som en, jag såg det som värsta möjligheten att fylla min tid med någonting som inte var osäkert. Som inte var runt och fundera på vem som skulle förändra sig. Eller inte orka med. Eller liksom inte finnas där. Och kanotklubben fanns ju där. Varje tisdag fanns den där på de där tävlingarna. Och sen började det komma. Ja, men då är det tävling. Då kan vi åka där. Jag fick åka med en kompis och hans pappa. Det var så jag började med kanoten. Och sen så fick jag åka med på de här tävlingarna med dem och sådär. Så, jag hittade någonting som jag verkligen inte ville släppa taget om. Det fanns där för mig. Liksom. Det liksom startade det här. Att jag ville vara där så mycket som möjligt. Jag ville träna så mycket som möjligt. Inte kanske nödvändigtvis för att kanot var det bästa jag visste. Liksom, det var ingen dröm som jag hade när jag var yngre. Och, alltså innan jag började paddla. Det var inte så att det vore grymt att liksom bli bra på det. Utan det var nog, det var det här att jag ville bort från någonting. Jag ville liksom hitta. Jag hittade där någonting som jag kunde hålla tag i.
Mm. Men jag tänker, för du sa ju det här tidigare att du provat både innebandy, fotboll och eller
alltså judo, taekwondo och sådana.
Karate, taekwondo här. Men vad var det som just med kanoten, mer än att du säger att det var en dag i veckan till att börja med, men var det en sån stor skillnad på sammanhållningen när du kom dit då, eller vad var det egentligen, kan du komma ihåg vad det var som gjorde att du till slut valde kanoten framför de andra sporterna?
Det var den känslan av gemenskap, tror jag, det är liksom det som jag kommer ihåg som starkast. Dels tror jag jag hade kompisen då, Niklas, men vi hade andra sidan börjat på karate innan och tillsammans, så jag för mig något annat också kanske. Så det var inte i sig liksom att jag hängde med bara att jag kunde hänga med honom och hans pappa, men det bidrog nog. Men sen just det där att på kanotklubben, då var det inte så här, nu dyker man upp och så är det pojkar 87, ni har en timme, här får du din tröja, du är nummer 10, gå ut på planen. Och så är det någon tränare som jag inte typ känner alls som står och säger, markera den där, du vet. Sådär. Och sen när den timmen är klar, ja, men då kommer pojkar 86. Så att då får du liksom vara lite snabb härifrån nu. Och så liksom, hej då. Nummer 10, du kan liksom lämna tröjan här. Så var det inte i kanotklubben, utan där dök man liksom upp och så var det lite socialt, lite häng. Det var ju ett ställe, liksom lokalerna, man kunde gå runt där och vara där. Det var ingen som sa åt den att gå därifrån liksom, på det sättet. Där var de här olika, några äldre som har liksom vart i klubben hur länge som helst och bara är där för att de tycker om att paddla själva liksom. De har bara ett intresse av att göra det. Så att jag tror den hela dynamiken blev mer lik, det här blir min hobbypsykolog grej här, men jag tror att det är mer lik strukturen av en stor familj än vad det blev i de här lagen eller även karatejudo. Men där var det så, skulle man vara liksom 40 ungar och så då är det den här och sen så börjar nästa grej direkt för att man har en tid i en hall. Eller jag tror att den här saken att det gick att vara där både innan och efter själva träningen, om man säger så liksom, det tilltalade mig väldigt mycket. Så att, ja, jag skulle säga det. Det är mycket mer än att jag drömde om ett liv på vattnet, om ni förstår.
Men jag tänker lite grann så, vi kommer ju självklart gå in lite mer hur du och när du vann VM och så vidare, men har din pappa liksom insåg han någon gång innan han gick bort egentligen vad du egentligen hade åstadkommit och så? Eller kände du någonstans att han, att du sökte efter hans, typ att få en bekräftelse i att han ska vara stolt över det någon gång? Eller hur ser du på det?
Jag förstår liksom vad du menar. Han dog 3 veckor innan jag vann EM. Och det var samma år jag vann VM senare då på sommaren. Så att det upplevde han inte, men han upplevde olika, han var på tävlingar ibland och så, men det blev också, jag gjorde det liksom som min grej. Jag hade ju aldrig med föräldrarna på det sättet. Jag ville inte ha dem där heller, för att det var liksom mitt utrymme att vara jag. Liksom inte ta ansvar för någon förälder, eller liksom inte känna den här klumpen, eller känna den här, tror du problemet är som jag har barn till föräldrar med missbruk eller psykisk ohälsa, det gör ju någonting med en att man känner ett ansvar för sina föräldrar.
Men han följde aldrig med på liksom någon tävling och titta på det och heja på?
Jo, han gjorde ju det. Och det blev ett problem sen för att han dök upp full. Han var på EM till exempel när jag körde mitt första EM. Så dök han upp full. Jag visste att han skulle vara där. Han hade skrivit det att han skulle åka dit liksom och kolla då, och vara i publiken.
Vilket år är detta?
Det här är 2011. Så då är jag 24 år. Nej, det är mitt andra EM med det. Men jag är 24 år, 2011. Och Ja, det är i Belgrad. Det är varmt som tusan. Jag är ganska taggad på att köra, så att jag går ut och kör ett så här försöksheat, liksom det första loppet. Det går bra. Jag slår min gamla barndoms idol liksom, som är, han är äldre än mig då, har hållit på ett tag, men en från Tyskland, så jag slår honom i det här försöksloppet, så jag går direkt till final. För den som vinner det här går till final, så gör jag det. Då är liksom, det känns ju bra. Så det är så här, nu jäklar. Just det, pappa var här. Jag går och förbi läktaren efter loppet och liksom pratar med honom. Men då är han ju borta. Så jag frågar några andra svenskar som är där, och då har de ju sett en gubbe med vitt skägg som har stått och ropat Petter. Liksom. Ja, det måste ju vara han, men han har inte sagt någonting. Så går jag bort och kollar en restaurang som ligger där, och jag hittar honom inte, så han drar iväg. Och sen så upprepar det här sig liksom dagarna efter under tävlingarna.
Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.
Hej Sverige. Apoteket finns här för dig och alla du tycker om. Nu hittar du extra bra pris på massor av produkter hos oss. Allt för att du ska må bra. Välkommen till oss på Apoteket.
Nej.
Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Så säger de andra att han har varit där och liksom sluddrat och dratt sig iväg och sådär. Då blir det så, det påverkar mig som liksom direkt i det här som har varit min grej. Som jag har ju kunnat åka iväg från problemen hemma. Jag har ju kunnat ha det här som någonting att andas i. Och sen så kommer pappa med problemen dit. Liksom. Det gjorde att jag började prata med en idrottspsykolog om det här. Tidigare hade jag bara pratat om hur ska jag tackla nervositet och såna här lite ytliga saker. Men så började jag prata om det här, och då började vi prata om min barndom, och egentligen första gången jag pratade mer med någon som om egentligen barndomen på djupet. Då var jag 24 år gammal. Mer än min fru Evelina. Vi var inte gifta då, men vi hade varit tillsammans länge redan då. Men att prata med liksom ett proffs, om man ska säga, om det här. Det var första gången då, för att det blev så påtagligt att det påverkade mig på många sätt. Alltså när pappa dyker upp i min fristad. Så började bena i det och kom fram till hur mycket det egentligen påverkar mitt liv. Hela tiden. Fortfarande. Och sen så fortsatte det där. Men efter ett par händelser så bestämde jag mig för att jag var tvungen att sätta ner foten. Jag kunde liksom inte längre leva med att ta ansvar för min pappa och hans sjukdom. Så då bad jag honom att om han slutade dricka så fick han gärna höra av sig. Han fick gärna komma och hälsa på. Men om han inte slutade dricka, då fick han inte höra av sig. Då ville jag inte att han skulle dyka upp. Jag ville inte att han skulle ringa. Jag ville inte att han skulle mejla. Och sen så hörde han aldrig av sig. Det första jag hörde sen var att min brorsa och mamma hittade honom död i sin lägenhet.
Hur långt hade det gått? Mm. Från att du sa till honom till det andra, tror du?
Det var ju 1,5 år ungefär.
Hur påverkar det dig då? Att det var det egentligen det sista du sa till honom?
Det var bra för... Alltså det var liksom, det var svårt, men det var det bästa jag kunde ha gjort för att liksom kunna gå vidare. För att pappan som jag hoppades på, han var borta för länge, länge sedan. Så min pappa var ju borta för länge, länge sedan egentligen. Det här var liksom en... Det här var en bara en produkt av missbruket egentligen som var kvar.
Men kan man säga typ att det samtidigt kändes kanske, låter kanske hemskt att säga det ibland, men kan det ha varit också en befrielse kanske?
Ja, absolut. Det är ju, jag vet att det är jag menar, alla har ju sina relationer till sina föräldrar, och vissa jag pratar med har ju svårt att förstå hur man skulle kunna säga, alltså säga till en av sina föräldrar att men du får inte höra av dig till mig förrän du beter dig på det här sättet eller så. Men det där kom ju från att jag hade gett honom så många chanser. Så tusentals chanser. Mm. Hoppas om och om och om igen. Så att jag sa ju hej då på något vis på riktigt till idén att min pappa skulle bli nykter. Sa ju hej då till där när jag sa det där ultimatumet. Då för sista gången så slutade jag liksom hoppas.
Mm. Kände du någonstans på dig där och då att det här kanske är sista samtalet jag har med min pappa?
Ja, det kan ju låta dystert, men jag tänkte så många år att som telefonen ringde att det är nog för att pappa är död. Alltså, åren innan det där också. När jag sa det till Evelina, min fru, så sa jag bara, men det, så kan du väl, alltså, hur kan du tro det? Men jag gick bara och väntade på att det skulle hända.
Mm.
Tyvärr.
Men var det så, förlåt? Kör.
Ja, nej, kör.
Nej, alltså, var det så att han drack han ihjäl sig genom att han drack för mycket, eller var det liksom kroppen som hade tagit så mycket stryk med åren? Eller?
Ja, det var hjärtat som gav upp då. Det påfrestar ju kroppen otroligt mycket att, alltså det som påfrestar mest är ju att bli nykter om och om igen.
Ja, precis.
För att abstinensen tar, så att han hade ju hjärtflimmer och sådana där saker, så han var inne på sjukhuset några gånger för det. Det var ju när han försökte sluta dricka.
Mm. Men jag tänker så här, om man bara hoppar fram lite grann då. Du får besked om att din pappa har gått bort, och är det veckor senare som du vinner VM? Eller vad sa du?
Ja, jag vinner EM då.
EM då, ja.
Några veckor efter det.
Hur behövde du på något vis ladda om från det beskedet till tävlingen? Eller var det mer, du sa tidigare att det kändes lite som en befrielse på något sätt. Kände du dig lättare? Kan man säga så efteråt? Eller?
Ja, alltså jag tror... Ska säga så här, jag... Först när jag fick beskedet och sådär, och det var min brorsa och mamma kom ut då till där vi bodde och berättade det här, och det var, jag blev ju ledsen då. Jag samtidigt som någonting ju släppte liksom, någonting som jag ändå hade förväntat mig under lång tid. Men sen så var jag, då så skulle jag åka på en världscuptävling den veckan. Så det här var kanske i början av veckan jag fick reda på det, så skulle jag åka några dagar senare. Men då den tackade jag nej till, för jag hade liksom ingen, energin gick ur mig. Jag blev otroligt liksom trött. Jag tror att det var mycket som släppte också. Men sen så var det några veckor efter, så var det EM då, och jag hade ingen aning om hur det skulle gå. Men det jag märkte var att när det här första tröttheten och liksom, det var ju en sorg ändå, hade börjat släppa lite grann, och jag kunde titta på de här veckorna fram till EM, så såg jag det här träningsschemat. Och det var ju det som jag hade gillat med paddlingen, med liksom kanoten från början också, att det fanns ett schema de här tisdagarna liksom varje vecka och allting. Och då, där hade jag ju min trygghet liksom. Så då bestämde jag och Evelina, hon är min tränare också för övrigt, men då bestämde vi att ja, men försök och gör de här veckorna. Det är ju, du gillar ju det. Du vill ju ha det här att fokusera på liksom. Det var ju ändå därför som du började sånt. Men det är ju din grej. Liksom. Du har gjort den för att slippa tänka på de här andra sakerna. Eller för att må bra liksom, överhuvudtaget. Så då såg jag de där veckorna, men då fyllde jag dem med det här träningsschemat. Så jag gjorde träningspassen och sen var jag nere där. Och dagen innan första loppet på EM där, då var jag ute och så tränade jag ihop med några andra från landslaget. Då, som jag brukar träna med hemma också, vi bodde här i Vaxholm på samma ställe. Då sa jag till dem så här, men kör vidare, paddla iväg, vi har några intervaller vi skulle göra. Men det känns skit, alltså det här kommer inte liksom, det här kommer gå skit, så jag bara, för mig liksom, så kör iväg nu bara. Jag kände mig verkligen, verkligen dåligt. Men sen hände någonting på den här tävlingsdagen som bara, jag hade liksom ingenting att längre att på något vis oroa mig för att det som jag hade gått och funderat på så länge hade ju hänt nu. Så någonting hände och så startade jag första loppet där och bara... Det var som att det inte tog emot liksom någonting att köra. Jag bara kunde titta framåt och bara köra. Och när jag gick i mål på det första loppet då, det var ju liksom inte finalen eller någonting, men det var försöksheatet. Då hade jag solglasögon på mig så här. Så paddlade undan bara en liten bit från liksom, inte direkt till att någon liksom pratade med någon, så här. Så började jag bara gråta. Både för, jag tror att jag släppte lite mer på sorgen, men också för att jag var så jäkla lycklig för att jag hade någonting. Där först så började jag inse, tror jag, hur mycket det har betytt att jag hittade den sporten liksom, och vad den hade gett mig. Det blev ju så här, Det är så mycket känslor när man går i mål på ett lopp och det har gått bra och så här. Men allt det där, och så började jag titta tillbaka och bara, jag var bara lycklig också. För att det fanns där för mig liksom. Det är en otroligt stark känsla.
Mm. Verkligen. Jag tyckte det var lite roligt det du sa förut faktiskt. Så här grej som man, när du sa att du hade vunnit över din ungdomsidol. Och det finns en sån här saying som jag tycker är så himla bra. Jag har varit med om det lite själv, men så därför tycker jag det är så cool. Det är så här, work hard for your life when your idols become your rivals. Och det tycker jag är så jävla coolt i anledningen att man kan jobba så hårt ibland att man ändå någon gång kanske träffar på någon man aldrig trodde någonsin skulle göra, som är din ungdomsidol liksom i en sport. Och så helt plötsligt så blir han din rival i en liksom match, eller så här. Jag vet inte vad man säger, lopp kanske man säger, kanot då. Så att det är ju så jävla coolt. Och så vinner man, och så måste det varit en jävla känsla att tänka att man har slagit sin ungdomsidol.
Det är ju det. Alltså, jag hade ju den där killen som bakgrundsbild på min dator liksom.
Ja. Sa du det till honom så typ så här, du vet att jag liksom så här, jag tittar på det varje kväll. Ja, vad menar du?
Ja, men han är faktiskt en av de första från liksom något annat land och så, när jag började upp på den nivån, en av de första som kom och liksom pratade och fan vad kul liksom, kul att att du kör och så här, och supertrevlig kille. Nu var han kommentator på EM nu i år när jag tog brons, och sen så kom han fram efteråt och så pratade jag ganska länge. Han har blivit som en vän liksom. Men det är, så det finns ju olika skeden man liksom går. Det går från någon som man har som bakgrundsbild till någon som kanske man börjar liksom möta på någon tävling, till att man faktiskt kan köra på samma nivå, och sen efteråt att det blir som en vänskap. Jag tycker det är häftigt.
Ja, det är jävligt häftigt.
Verkligen.
Det är lite så för Fredrik. Han hade ju tapiserat väggen hemma med mig.
Med dig.
Sitter vi här och poddar.
Och nu sitter här, nu har jag fått förmånen att få vara din sidekick.
Spökpodden, tapet hemma.
Absolut.
Det vet ju ni också. Ni måste ju ha träffat människor som ni kanske inte tänkte man skulle träffa eller sådär. Och just att jobba så hårt. Det är väl någon annan, jag vet inte om det är en bok som är något sånt där, be so good they can't ignore you.
Mm.
Jag vet inte, jag har inte läst boken, men jag gillar titeln liksom.
Ja, verkligen.
Det är så här, det är, alltså om man bara gnuggar på och kör, så kommer man ju bli, man kommer ju bli en person som man själv i alla fall inte kanske trodde att man kunde bli.
Mm.
Så i mitt fall så blir det så tydligt när jag tänker på liksom lilla Petter.
Mm.
Tänk om jag kunde fått visa lilla Petter när det kändes som sämst där liksom.
Vad hade du velat säga till lilla Petter liksom, ifall du hade fått träffa honom?
Det kommer att bli bra. Du kommer liksom, det kommer komma en dag när du till och med använder den här skiten till någonting riktigt bra. Men det är så svårt hur man liksom, jag hade velat säga så här, du är inte ensam liksom.
Mm.
Det var det kändes. Det kändes ensamt som fan alltså.
Det var så jävligt tufft alltså, ja. När man är så liten som du var. Du var ju 4 och din bror 6. Och jag menar, jag kan ju bara gå till mina barn när de var 4 och 6. Och dina barn då, jag menar, de vet inte ens att man sätter på en spis liksom. Och att man ska ändå lösa det kanske. Och så mycket annat man måste göra för att ta hand om sig själv. Och samtidigt så känns det som att man tar även hand om kanske sina föräldrar i vissa lägen också. Så att det blir ju väldigt...
Ja, man blir ju förälder till sina egna föräldrar på ett vis.
Ja, och det är ju så, ska det ju liksom inte vara. Men idag så så jobbar jag med en organisation som heter Maskrosbarn. Som Maskrosbarn är ju då definitionen är att man växer upp. En maskros kan växa genom asfalt och allting. Den behöver liksom ingen bra förhållanden för att växa. Den blir bara stark. Och maskrosbarn då, man har en förälder eller båda med psykisk ohälsa eller missbruk. Och de fanns inte när jag var yngre, men de finns idag. Och det som de gör är ju att de får ungdomarna att inte känna sig så ensamma.
Mm. Och det är
de vill, ja, de vill liksom att man ska kunna vara barn. Så de gör, ibland kan det verka som ganska lite barnsliga aktiviteter de gör med liksom tonåringar. Men det är så mycket man missar. Liksom. Baka pepparkakor eller vad som helst. Såna enkla grejer som man liksom man ska kunna vara barn. Mm. För att ibland så missar man ju det. Som att man måste växa upp för tidigt. Så det är jäkligt fint. Tycker jag. De finns ju på ett sätt som idrotten fanns för mig då. Bara att där är det också helt okej att prata om de här grejerna. Liksom. Mm.
Hur får man kontakt med den här organisationen då om det är så att man behöver det?
Det är en frivillig organisation då, så och det är helt liksom som ungdom då så söker man sig bara dit frivilligt. Så man kan gå in på Maskrosbarn på deras hemsida och där så kan man kan börja med att chatta bara. Chatta med någon. Och sen så de finns, idag finns de i Stockholm, Göteborg och Malmö. Och där har de liksom lokaler som man kan komma till. Så de har något som heter torsdagsmys varje torsdag. Om man kommer dit till skolan så gör man aktivitet och så käkar. De gör middag och sådär och så får man vara där. Men vart man än är i landet så kan man liksom gå in där och kan man ha som en som man kan chatta med till exempel eller ringa och sådär.
Man får typ någon form av mentor då kanske? Eller någon...
Ja, som en liksom chattcoach eller vad man ska säga från. Mm. Och alla som är det är liksom maskrosbarn själva fast vuxna då. Så det kan ju betyda jättemycket. Nu när det närmar sig jul till exempel.
Mm.
Jul är ju en jobbig tid när det blir osäkert. Och kommer folk dricka mer och kommer det andra hem till en också som ska göra. Eller hur, vad händer?
Mm.
Att bara kunna känna att man inte är ensam då. Liksom.
Om den här organisationen har funnits när du var yngre, tror du att du hade haft modet, om man får säga det, att ta kontakt med dem då?
Jag hoppas det.
Mm.
Men det är ju... Det kan jag inte svara på faktiskt. Helt och hållet.
Nej,
jag hoppas det. Samtidigt som för mig så fanns ju kanotklubben och det där.
Mm.
På ett så bra sätt. Men de här dagarna när jag gick och funderade på vad... Alltså, som jag ju hela tiden tänkte att det inte var någon annan... Som hade likadant. Om jag hade sett det där då och kanske läst lite så. Det är ju lättare nu idag. Att du kan ha i din ficka liksom telefonen och bara ta upp och läsa där om dem. Det kunde ju inte jag då på, när jag var i den åldern. Liksom.
Nej, det är ju lite andra tider nu som du säger.
Även om det fanns ju, vi hade ju liksom någon dator och så här. Man kunde ju slå upp en hemsida så. Men just det där att chatta från mobilen eller de där sakerna. Så att det är ju bra på det sättet. Och vad ska jag säga mer med det? Det är ju så mycket. Men de är väldigt fina i alla fall. maskrosbarn.
Nu har vi inte så många minuter kvar, men jag har lite annorlunda frågor till dig nu faktiskt, Petter, innan vi avrundar. Vi känner ju till podden självklart, för vi pratar ju mycket andlighet och uppvaknande och så vidare. Men nu är frågan till dig, vad ser du, har du varit med om någonting som du inte kan förklara? Har du varit med om någonting som har gjort att du har tänkt lite mer på andlighet någon gång?
Ja, jag faktiskt, jag vill prata om min mormor och morfar. Som man nu kallar det andlighet eller så, men jag brukar ju ibland liksom som tänka eller känna att de sitter uppe någonstans och dinglar lite med benen. Mm. Lite sådär skönt liksom. Och när det händer någonting fint eller när det händer någonting bra, så kan jag känna som att det känns som att de är där uppe och liksom är med på något vis. Mm. Det är så mycket nu som jag skulle vilja att de hade hunnit vara med på. Och då känner jag ändå att de är med och jag kan liksom, min mormor, hon var väldigt bra på, hon ville prata med alla. Det spelade ingen roll om det var liksom en uteliggare som var i tunnelbanan eller vad som helst. Så hon pratade med alla liksom. Hon var gammal sjuksyster och hon var inte liksom rädd för någon på något vis. Eller inte liksom sådär som man kan känna att man är ibland. Så att jag brukar känna som att hon, när jag vill ha mod att liksom prata med människor och sådär, så, men jag vet inte. Jag vet inte om det är andlighet eller vad det är.
Det är ju en ganska stor fråga vad andlighet är, men jag tänker väl att det är väl någonting sånt också, för det är, så känner jag också ibland. Min mamma gick ju bort här för några år sedan och jag tänker också ofta på henne, och hon kommer ju till mig i form av en speciell fjäril. Mm-hmm. Och då tänker jag på henne alltid när den fjärilen kommer till exempel och sådär, så att det kan ju vara vad som helst egentligen, och att du får den känslan av att de är med dig och vakar på något vis över dig och dyker upp i dina tankar vid vissa tillfällen och sådär, det är ju absolut en form av andlighet, tänker jag.
Ja, och menar, ibland kan det vara så att de kan dyka upp i drömmar och att man drömmer någon speciell dröm ibland, och så får man kanske någonting berätta till sig, något som man behöver just då, eller bara en trygghet i någonting. Så det finns mycket andlighet, men det är lite intressant och kul, och jag tycker det var fint av dig och att ta mormor och se henne som en person som är orädd och kanske inte den här typiska personen som vi lever med många här i Sverige, som oftast kanske går med skygglappar genom tunnelbanan eller en stressad Stockholm som du bor i. Bor du kvar i Stockholm?
Men det är absolut, och hon bodde ju här också. Hon kom från Skåne, men det var som att hon liksom...
Det säger allt. Hon är en fin människa. Ja.
Hon kallade mig sitt lejon. Jag är född i lejonets stjärntecken. Och sådär, hon skickade vykort med lejon på. Så nu har jag alltid lejon på kanoten när jag tävlar liksom.
Det är coolt.
Ja, verkligen.
Och sådär. Och jag är väl kallad lite så här The Lion King och så. Men jag har alltid det där lejonet som där fram liksom. Mm. Det är ju mitt sätt att liksom komma ihåg det där också. Så hon sa alltid att man liksom var modig. Du klarar allt liksom.
Och det har du gjort också.
Ja, verkligen. Vilken resa.
Ja, och sjukt att ha vunnit VM, varit med i OS. Och, det är jävligt kul faktiskt att se att det har blivit en... Att även som du säger, tuff bakgrund och svåra barndomsår, så kan man faktiskt ta sig igenom det. Och det gäller ju vara ett lejon kanske. Och det är lite det man behöver göra. Ryta ifrån ibland.
Ja, och bara till alla om man lyssnar och... Ni är inte ensamma. Mm. Det är en av fyra har det så här.
Ja, det är fan.
Oj, en av fyra ungdomar. 500 000 stycken.
Jäklar.
Ja, Det är otroligt.
Så du är inte ensam om du lyssnar.
Nej.
Det ska du veta.
Mm. Och om man vill följa dig, Petter, eller på något vis, du föreläser ju också, om man vill nå dig, hur hittar man dig? Vart finns du någonstans?
Jag finns sociala medier på Instagram. Där heter jag Petter Männing, mitt namn. Ganska enkelt. Sen har jag min hemsida pettermänning.com där man kan boka mig för föreläsningar. Och sen så ja, det är väl de främsta sakerna, eller lättast komma i kontakt med mig, tycker jag.
Vi har ju någonting som vi ska göra med Petter framöver. Han har ju utmanat oss ju.
Till sommaren. Så ska vi komma upp till Petter i Stockholm och vi ska pröva på kanot.
Ja, men han sa ju så här, sa han inte så här?
Ja, han sa det i 10 sekunder.
Klarar ni 10 sekunder får du 10 000 kronor.
Jajamensan. Så att vi tar den här utmaningen på allvar, Petter, det ska du veta.
Det kommer bli 20 000. Vi kommer ju ha tyngd på våra
skärmar. Men nu får vi komma ihåg, ingen tjuvträning emellan då.
Nej, vi har inte så mycket att träna i heller, tror jag.
Det räcker att trimma skinkorna.
Ja, precis. Vi kommer sitta och trimma skinka, ja. Vi kanske kommer rimma lite skinka i jul här i alla fall.
Precis. Ja, du berättade ju att det är väldigt, väldigt smått och man får knappt in.
Det är smalt, men det här känner jag, vi måste ju spela in det här i alla fall.
Mm. Ja, det blir jävligt coolt.
Det kommer vi definitivt göra.
Det blir en tävling mellan mig och Fredrik där också, som pallar snabbast utan bara med bara paddel utan kanot.
Precis.
Jättekul att få ta del av din historia.
Ja, verkligen. Och du ska ha jättetack för att du delar med dig så öppenhjärtligt för oss och för våra lyssnare, såklart.
Tack själva. Det var jättetrevligt att prata med.
Mm.
Det börjar bli rätt sent. Kanske dags för ett uppiggande stopp. Hos oss på Circle K serveras alltid nybryggt kaffe. Och nu kan du även välja en säsongsbrygg med smak av smörkola och mörk choklad. Kaffe från 25 kronor och en nygräddad bulle till för bara en 10. Sväng förbi oss på en riktigt god kvällsfika. Välkommen till Circle K.
En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygg-Hansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.